Kära allihopa, varmt välkomna till årets första stadsvandring. I år är det ju så här att vi ska gå lite kortare vandring utom en som kommer att finnas som nummer tre. Då ska vi gå lite längre bort mot Biskopsgården. Men idag så ska vi bara gå Trädgårdsgatan ner till bron och sen ska vi gå upp. Så vi kommer till Veterinärgatan och så ska vi gå upp. Och jag tänker nästan att det kommer att ta en timma ändå. Och det finns ju så mycket att berätta. Denna vandringen kallar vi bara Veterinärgatan, Trädgårdsgatan. Nästa vecka då ska vi vara på Skoltorget här. Och då kommer det alltså att bli all verksamhet som har varit runt där på olika sätt. Inklusive då det som man slutade med mitt på torget, det vill säga grönsakshandlarna och så. Jag vill alltså lyfta fram alla människor som har gjort att Skara har blivit det det har blivit. Några av er kanske hörde mig i radion på förmiddagen. Det kom en journalist ifrån Skövde då. Och då sa han, så det ska inte handla bara om biskopar. Nej, sa jag, det ska vara vanligt folk. Men det är klart att en och annan kommer väl att slinka med utav dem också. Och jag tänker faktiskt att spara det här huset till nästa vandring. Men däremot så vill jag ju säga då om biblioteket som har fyllt 30 år. Att där låg alltså Gröna Villan. Och den var mycket speciell, för det var från början efter branden när Skara började byggas upp igen på 1700-talet. Så byggdes här en envåningsbyggnad. Inte förrän Frölich på 1860-talet köper det som kallas tyska tomten. Så bygger han på där. Och sen så ska jag berätta för er någonting som en del har hört vid ett enda tillfälle tidigare. Och det var att när Gröna Villan skulle rivas, då hade vi en stadsarkitekt i Skara som hette Östen Andersson. Och en kommundirektör som hade Björn Birkoff. Och de två herrarna, natten innan rivningen skulle påbörjas, så klättrade de upp på baksidan och monterade ner balkongen. Och den har nu i 30 år suttit på Östens hus här på Skolgatan 5. Så det kan ni passa på att titta på när ni kommer in sen och dricker kaffe. Jag nämnde då Frölich. Han gifte sig med en flicka Tam utifrån Dagsnäs. Och de i sin tur får flera döttrar. Den ena gifter sig med Sven Dahlgren. Han kom hit som lektor. Hans pappa hade skrivit Värmlänningarna. Ni känner igen det. Och sonen får namnet Fredrik Dahlgren. Och han har skrivit en hel del. Och nu ska vi gå ner och titta vad Frölich gjorde av sina uthus. Han gjorde nämligen och förvandlade ett av uthusen till det som vi idag då kallar Jäknestallet. Och då är det så här att i år så har turistbyrån, höll jag på att säga, och det är det ju i mångt och mycket, men kommunen faktiskt kastat på lite. Så det var så här att 2011 så fick Inga Lundström, arkeolog utifrån Äle i Norra Lundby, och jag ett uppdrag utav Jäkneföreningen att skriva om Jäknestallet. Och det gjorde vi i en liten folder som vi kallade Jäkneliv i Jäknestallet. Och ni vet, två damer, den ena som ville skriva en doktorsavhandling och den andra som ville göra en liten broschyr som Skaraborna skulle kunna läsa. Det blev ju vad det blev. Så turistbyrån och Skara kommun tyckte att i år, när det nu ska pratas lite extra, då fixade de till en broschyr som ser lite bättre ut. Men se, det kostar ju lite. Så om ni vill sen fördjupa er lite i Jäknestallet, så kan ni köpa den här på turistbyrån för en tia. Ja. Men inte ikväll då. Nej. Och då går vi ner här nu och så stannar vi nere vid För ni vet, när ni river hus i Skara, då blir det parkeringsplatser. Ja. Så det är så, det är många som har sagt, och nu säger jag det med. Vi går alltså ner till parkeringsplatsen här nere, så ska jag berätta lite om Bjärkestallet. Vi kommer inte att gå fram idag och så mycket, utan det är, kan ni ju göra på egen hand sen när ni har läst boken också. Eller det lilla häftet, som man kanske ska säga. Det var ju så här då att Gröna Villan låg här. Och den användes ju, vi har ju åhörare idag som har bott i Gröna Villan här. Så när den revs då för drygt 30 år sedan. Men Bjärkestallet, det var alltså ett uthus som låg här. Och sen insåg då Frölich att de skolpojkar som kom och skulle gå i Skara, de behövde någonstans att bo. Och då ordnade han lite kök och mest rum. Och det är ganska små rum här uppe. Men det kunde bo både 2, 3 och 4 pojkar på ett rum. Och de kom ju inifrån landet, hade ofta mat med sig, och det beskriver vi lite i broschyren då, vad taxorna var och lite sådär. Och sen var det ofta någon som kom här och hjälpte dem då att städa och laga den här maten som de hade med sig. Det skulle ju det rökta fläsket eller vad de nu hade, saltat kanske, och potatis som är rover möjligen. Skulle kokas och sådär. Och så skulle det ju städas och bäddas. För det har ju inte pojkar kunnat gjort. Inte många utav dem i alla fall. Utan de har fått lite hjälp med det. Och bland annat då. Så är det så här att en greve Hamilton. Och det beskrivs ganska ingående i den här boken. Uppifrån Törnsäter. Han flyttar in med sina pojkar här. I en fyra. Och ni förstår att det var ett litet kök. Och små rum också. Och där bor han på vintern. Töserna fick stanna hemma på Törnsäter, för de behövde ju ingen utbildning. De skulle ju bara gifta sig. Det är så här också då. Att den här greve Hamilton. Han har också med sig en hushållerska naturligtvis. Så att det är den, lite olika typer. Det är prästsöner som bor här. Och bland annat så är det då en Sandsén ifrån Järpås. Han går runt till bönderna runt och frågar efter hjälp, för sönerna ska ha utbildning. Och det går så långt så att bönderna har inte själva råd att skicka sina egna söner för att de får hjälpa prästen. Men denne Birger Sandsén, han blir alltså en oerhört känd konstnär, och framförallt i Amerika. Eget museum i USA. Tavlorna säljs nu för tiden för 60 miljoner dollar. 60 miljoner dollar. Det är helt otroligt. Det har beskrivits i Antik och Auktion under förra året. Så stod det skrivet om Birger Sandsén. Och det är alltså bilder från Klippiga bergen, naturbilder och så. Men han gjorde också altartavlan i Fröjereds kyrka. Och den altartavlan, där står det i informationen att det är en Birgitta Sandsén som har gjort. Så kommer ni till Fröjereds kyrka så ska ni se upp där. För det är alltså Birger Sandsén som har gjort altartavlan där. Och det är väl den mest, så att säga, som man får tillgång till här då. Jag tror inte det har varit några separatutställningar och så utav honom i Sverige. Jag känner inte till det, Gullan. Hej. Vi har ju ordförande i konstföreningen med oss. Så hon får ha kollen. Ja. I vart fall så är det så här då. Att det här huset har ju varit väl värt att bevara. Vanja Nornes Håkansson har haft lite ateljé här faktiskt. Och fortfarande så står en del av hennes prototyper kvar i den södra rummet här borta. Det är möblerat här uppe, och Bjärkeföreningen har tillgång till 2 rum och kök här uppe, och där finns en del litteratur och så. Men tyvärr hörde jag nu att museet inte var intresserade längre utav att, för det är ju Skara kommun som äger. men museet som förvaltar. Och då får vi se hur det går med detta nu. För det här huset är alltså flyttat här från gatan och in hit då, när man skulle bygga det nya biblioteket. Sen när vi ändå står här då, där parkeringen är nu, där låg det ett stenhus med gaveln mot gatan. Och där bodde Waller som var på kemikum. Han kanske inte är så känd, men han fick en son sedermera som blev överläkare i Lidköping. Och en del säger han var mycket välkänd, andra säger han var ökänd. Han hade ett humör utan like. Ja, så det. Och nu ska vi gå till det nedersta huset som låg här nere, där dasserna är nu. Så där låg det ett stort stenhus, och det ska jag prata lite om. Då ska vi se, då står vi lagom i vägen här tror jag. Här låg alltså en jättestor villa. Och här hade fru Abrahamsson matservering för Skara jäknar på 1930 och 40, början på 50-talet. Men här flyttade också en gosse in som hette Roland Andersson på den tiden. Han tog sig namnet Arlohov så småningom. Och där flyttar Maj Nyström som jobbade både på teaterskolan och även på gymnasiet, undervisade. De bodde i något slags kollektiv i det här stora huset också. Men de här mattanterna, de var ju oerhört viktiga för att pojkarna skulle få riktig mat så att de orkade läsa. För det var ju det de skulle göra när de kom till Skara. Det var ju inte för att roa sig så mycket, utan det var för att läsa. Och på, jag kan säga så här att på 1700- och 1800-talet, då börjar skolan klockan 7 på morgon och håller på till 7-8 på kvällen. Och så dagens ungdomar som klagar över långa skoldagar och så, de kan slänga sig i väggen, som biskop Åke brukar säga när han inleder tal. Slänger i väggen, säger han. Och så inleder han någonting. Så denna gatan har varit viktig. Den kallades alltså Tyska tomten. Och förmodligen så är det ju då tyskar som slog sig ner här på 1600- och 1700-talet. Innan då de här, stan brann ju 1719. Men det kommer att bli en särskild vandring om 1700-talet den 17 augusti i den här barockveckan som kommer att handla bara om 1700-talet. Så jag säger inte mer om det just nu. Däremot så vill jag prata om stadsträdgården. Och ni ser ju Kråks byggnad där som flyttades hit 1953. Men redan 1857 så beslutade sig Skaraborna för att man skulle ha lite grönytor i stan. För det var ju så trist efter branden. Det viktiga var ju att man byggde upp fastigheter så att folk hade någonstans att bo. Och då tänkte man ju inte på att göra trädgårdar och så. Och framförallt inte utrymmen där folk kunde träffas och så vidare. Och man utvecklar, det blir alltså en särskild styrelse för detta. Det är naturligtvis då, även om han sa då i radion idag att du ska inte prata om så många biskopar, så måste jag ju nämna Bortz nu då, för han var ordförande i styrelsen här. Och sen kom det ju en massa prominenser och var med i själva styrelsen, men de gjorde ju inget jobb. Och nu ska jag berätta för er när man anlade den här trädgården. Och nu måste jag alltså läsa innantill, för det här är nästan osannolikt. Den är då början anläggning, och så har man då en årsberättelse 10 år senare. Och då har man införskaffat 12 000 buskar och träd från Skottland. Man har planterat 18 944 häckväxter, 6 857 barrträd, 687 bärbuskar och 651 fruktträd. Och det här var alltså en trädgård som nyttjades för konserter och uppvisningar, och det skulle vara harmoni när människorna möttes här. Och så fick det ju vara så här. här. Man anlitar några trädgårdsmästare och en som vi nästan aldrig har hört talas om, det är trädgårdsmästare Bom. Han kommer hit 1880 och stannar till 1900. Det roliga med honom det är att han har trädgårdselever som bor i de små stugorna här. En utav dem heter Gustav Dahlén. Och han arbetar för 4 kronor i månaden för att sköta den här trädgården. Men på midsommarafton 1887, då tycker han att han är lite smutsig, så då vill han bada. Och då går han till Victoriasjön och då kostar det 10 öre. Så det fick bara bli den gången. En annan som kommer här, det är en herre som heter Axel Lindén. Han är också trädgårdselev och han blir så förtjust i Boms dotter Beda. Så de gifter sig så småningom. Och så får de då en son som heter Carl Lindén. Och nu är det många skarabor som nog kan associera till våran stadsträdgårdsmästare Kalle Lindén som vi sa. Och han blir alltså stadsträdgårdsmästare när den här trädgården är nedlagd för länge sedan. Men det är ju ett arv i familjen då ändå som jag tycker att man behöver uppmärksamma. 1919 så bygger man då museet. Och bakom museet precis så fick man nu när man skulle bygga till det då för, vad är det, 15 år sedan kanske, 10-15. Riva trädgårdsmästarvillan som låg där. Det var 3 lägenheter i den. Och den låg så tajt på alltså så att man var tvungen att ta bort den helt och hållet. Och i den så bodde förutom då trädgårdsmästaren, en utav de som jobbade på elverket och en televerkare. Och de fick ju flytta ur då naturligtvis när det revs. Men de har använt den och den har ju stått tom till och från. Jag har några fina bilder som ni kan få titta på sen när vi kommer, som är inplastade när vi kommer och dricker kaffe, ifrån hur det såg ut både innan museet var byggt, där trädgårdsmästarvillan låg där i sin pampighet, för det var en ganska stor villa, och dessutom då hur det ser ut när hur tajt den ligger på själva museet. En fantastisk trädgård. Och jag kommer vid ett senare tillfälle att prata om Peter Hernqvist. Det ska vi inte göra idag. Men jag vill nämna då att han är också en som tar tag i det här med trädgårdar. För det är nämligen han som ser till att vi får botan. Och botaniska trädgården, där ska det odlas och där ska det planteras. Så att pojkarna som ska bli veterinärer då ska lära sig hur det är. Och halva botan, det vill säga den södra delen, den tog de hand om. Medan pojkarna på lärverket fick ta hand om den norra. Och det är ju därför vi har den där grusplanen, ni vet, där pojkarna stod och sjöng. För det började de 1864. Så att, men veterinärerna tar vi en annan gång. Utan vi ska vända oss och ta den här trädgården. Men jag tror att vi går till nästa gata innan vi tar hand om hela denna stora trädgården och alla hus här. Om ni nu tittar åt höger eller bakåt då, så ser ni ju Peter Hernqvist där. Jag kan väl bara säga så här att för att bli veterinär i Skara när Peter Hernqvist börjar här, då skulle man kunna sjunga. Det var nämligen så här att de skulle ha ett hederligt arbete också, inte bara bli djurdoktorer. Och då fick de bli kantorer. Så de skulle kunna sjunga. Det var alltså enda inträdesprovet. Ja, det är säkert. Vi har en äldre släkting, hur jag får säga, han är död sedan 1913, men det är den senaste som sjöng sig in som veterinär på 1880-talet. Jag brukar när jag guidar veterinärer fråga om de kan sjunga, det är få utav dem som kan det. Det är ju så här, vi har ju en operasångare nästan som heter Bäckström, ni vet, som sjunger i Amerika mest. Men, ja, klarar ni trafiken här bakom nu? Och där kommer fler. Hörrni, de vill köra upp här. Ni får flytta på er. Kom närmare, kom närmare. Jag ska inte bita er idag. innan jag börjar prata om den trädgården så tänkte jag prata om det här lilla huset som ligger här. Förmodligen så är det huset sedan 1700-talet när man bygger upp staden igen. Och när Ros en gång fick ta hand om det så var det totalt förfallet. Men på 1940- och 50-talet då bodde där en järnvägare som hette Söderberg. Och han hade bikuper och koloniland här, där jag står. Och de bikuperna de fick han ju så småningom flytta utanför stan då. För när det liksom skulle bli lite tätbebyggt i stan och så, så fick man ju inte ha bin där, för det kunde ju bitas. Eller stickas, eller vad de nu gör. Men där bor ju Mats Bergsten nu, vet ni, journalisten på NLT.
Jag kan kontrollera lite där. Min farfar öppnade
plåteriverkstad 1905. Hör nu, en herre här berättar att hans farfar öppnade plåteriverkstad 1905 i huset. Och det har varit många olika verksamheter i huset.
Min far är född 1909 där.
1909 i det huset. Fantastiskt. Nu ska vi ta fru Bagges trädgård. Fru Bagge kom till stan 1817 när hon hade blivit änka. Hon var gift med direktören för Göta kanal, Peter Bagge. Han var 64 år och hon 20 när de gifte sig. Men han var inte dålig gubben, för de fick en massa pojkar. Och det vet ni att det är ju herrarna som avgör vad det blir. Så att, ja. I alla fall så skriver barnbarnet, som också fick namnet Peter Bagge, två små skrifter 1922. Och då berättar han om sin farmor. Hur hon flyttar till Skara med sina tre då levande söner. Och då brukar jag säga att det är tur hon inte tog med sig de som var döda. För det har varit räckligt med dönika i skolan ändå. För det var ju för utbildning som pojkarna skulle ha. Och då fanns det ett trähus där Stifts- och landsbiblioteket, forskningsbiblioteket, ligger nu. Och där tog hon också inackorderingar. Och då beskriver han hur damerna i Skara slåss lite om de här inackorderingarna. Det är ju så att hon sköter ju inte om dem själv, för hon är ju piger som kokar kaffe till dem på morgonen och ger dem mat och sådär och bäddar deras sängar och lite. Men vid ett tillfälle, och det är när Gunnar Wennerberg bor hos henne. För det var så att de var tre damer som slogs om Gunnar Wennerberg. Det var dels Betty Ekström som bodde i det gula huset som ligger på Klostergatan där Gustafssons bageri ligger. På övervåningen där. Och hon är alltså modell för mostern i Glunten. Betty Ekström. Hon hade en syster som hette Agata Tengberg, som jag kommer att berätta mer om nästa gång med Tengbergska tomten. Men de här två damerna, de ville ju inte riktigt bli ovänner, vet ni. Så Gunnar fick bo ett år hos den ena och ett år hos den andra. Och sen fick han bo hos fru Bagge också. Och när han bor hos fru Bagge, då bor det pojkar där som heter Mannefelt och Hamilton och så också. Och vid det tillfället så är det alltså sex pojkar som senare vid samma tidpunkt i Sverige blir landshövdingar. Ni kan tänka var makten kom ifrån och vad de hade lärt sig. Hur Sverige skulle styras och ställas, för landshövdingar hade ju stor makt. Treffenberg är en utav dem. Honom har ni säkert hört talas om, Sundsvallsstrejken. Han får förflyttning till Falun efter Härnösand därför att han blev så impopulär när han satte in militären då, när det var strejk. Ja. Och det liknar ju lite grann Ådalen 31 sen, men i Härnösand då 71 så var det ju inga dödsfall på det sättet. Jag tror att vi ska gå en bit upp efter, och det är ju bra om ni kan hålla er lite här i trädgården. Så ska vi berätta lite mer. Det jag kan berätta då om det här fru Bagge bodde i, det är att när då det här biblioteket ska byggas, som ju bara byggdes för prästerna och jäknarna. Det var ju inte allmänhetens bibliotek på minsta sätt. Så småningom så fick ju allmänheten gå till teaterhuset. Där hade man ett bibliotek. Eller ovanpå det gamla badhuset. Och där satt folkskollärare Lindström. Han kallades för Bratten, om det är någon som kommer ihåg honom. Han blev sedermera då pappa till biskopen Martin Lindström. Och även en domprost i Karlstad som heter Walter Lindström. De ligger begravda här ute på kyrkogården allihopa också. Men i alla fall så skulle ju biblioteket byggas då. För kyrkan hade ju så mycket böcker som pojkarna behövde ta del av. Så att man monterar ner huset. Och då är det så bra i skick, virke och så. Så man bygger upp det, och då är det en lektor Björkengren som köper huset. Och då får han sätta upp det i närheten av staden. Och det betyder på den tomt där Albano ligger idag. För där var alltså också tullen. Det återkommer vi till när vi ska prata om Skara Lisa sen lite mer. Där, i alla fall. Men sen är det ju så här då, att Albano då ska byggas 1911. Och det är Wilson på Bernstorp som då hade ägt Zettervallska huset. Men som han, ja han ägde det nog fortfarande, men han ville inte ha den verksamheten i. Det blev ju manufakturaffär eller butik för herrar, tror jag, egentligen. Kallar man det herrbutik. Man kunde inte köpa herrar, men man kunde köpa kläder till herrar. I alla fall så flyttade han till Bernstorp, men han ville då bygga Albano. Och då tar man ner huset en gång till. Och så sätter man upp det i korsningen Vinkelsgatan och Härlundagatan. Och där stod det tills för 3 år sedan. Då rev museet det. Och då började de fundera, vad är detta för ett hus? För det var märkt när de började att titta på hur det hade sett ut. Och då fick jag ju förklara det för dem naturligtvis. Ja. Och då sa de att det var ju intressant, det måste vi skriva ner, men jag tror inte de har gjort det. Så att, men nu har ni hört allihopa, så nu vet ni ju. Där var det alltså Dövströmskola fram till 1936. I det huset. På Vinkelsgatan. Härlundagatan. Förlåt, Vinkelgatan. Där ni bor. Där ni bor, ja. 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 Och förresten så ser jag ju många som har bott i husen jag har pratat om också. Var är du som hade bott hos i Wallers hus? Hallå? Det var någon här som stod och berättade att hon som flicka hade bott i Wallers hus här. Några år i alla fall. Ja, så att, ja, där är det ju. Där är det ju, ja. Så jag menar, jag kan inte ljuga riktigt hur mycket som helst. Hålla mig lite sant. Ja. Det var det här med Dövströmskolan. Det får vi återkomma till en annan gång. För det är en alldeles historia för sig med Dövströms. Men den var alltså varaktig i Skara från 1800-talet och till 1936. Och det är inte många skarabor som vet heller. Men nu vet ni det. Ja. Det var historien om fru Bagges hus. Och sen när sönderna är klara med sina studier, då flyttar fru Bagge tillbaka till sin gård, Nygård vid Hörneberg. Och då är ju också Björkengrens ägare till huset, och det här uppförs då som stifts- och landsbibliotek. Men ni har ju ett oerhört vackert hus bakom er här. Och om ni tittar på det så påminner det väldigt mycket om vårt stationshus. Jag har frågat på stadsbyggnadskontoret om det möjligen är så att det är Ragnar Östberg som har ritat detta också. Och man tror det, men man har inga dokument. Men det är ju byggt vid samma tid, och ni ser det står anno 1900. i det här huset har det varit, ja, hur mycket verksamhet som helst. Skara-tidningen till exempel, i källaren där borta vid fönstret där, där rullade de in alla de här stora rullarna med papper ett tag. När de höll till på Klostergatan, då hade de inget annat förråd. Här har varit tandläkare, här har varit LRF. Men det var också så här att på 1930- och 40-talet så bodde det inackorderingstanter här. Och vilka var, kunde de vara då? Ja, i det här fallet så var det alltså på nedre botten en änka efter en präst som heter Lundberg. Och några utav er har ju hört i veckan och sett i tidningen och så att min pappa har fyllt 95 år i veckan. Och då har det varit lite äldre herrar och besökt honom. Bröder och lite andra gamla skarabor. Och då berättar bland annat Erik Johanssons son. Jag ska komma till Erik Johansson strax, men Karl-Erik Johansson. Han berättar att vi tyckte att de här pojkarna som var inakkorderade hos fru Lundberg, de var så busiga. Och det var prosten Törnblad, alltså Sören Törnblad ute i Ägby och hans bröder som var inakkorderade här. Så det kan ni ju tänka på när vi träffar honom nästa gång. Fråga hur det var med sanningshalten där. Ovanpå, på andra våningen, där bodde det en pojk som sedermera blev veterinär, Bengt Wilson i Skara. Han bodde hos statsfiskal Ståls änka. Statsfiskalen, det var han som ledde den rättsliga verksamheten och var liksom, han drev in skatter och höll på så här. Men han var gift med en tyska och hon hade en sån här frisyr, sa herrarna nu när jag pratade med dem. Och var mycket speciell dam. Och hon hade då jäknar inakkorderade hos sig också. Men det var ju inte de här damerna själva då, som jag sa förut, som skötte om pojkarna och så. Utan de hade ju några hembiträden eller hushållerskor och så som hjälpte dem med detta, naturligtvis. Nu ska vi gå upp till nästa hus. För jag ska säga något om det här grå huset också. Men vi går upp ända upp till duvan. Det grå huset här nedanför, det har ju varit verkstad och förråd och allt möjligt, det är ombyggt till lägenheter. Och en familj som fick flytta dit, det var familjen Sundén. De bodde nämligen där mors minne ligger nu, när det var Noréns åkeri där. Och Norén, han hade ju då hästar och vagnar. En av döttrarna gifte sig för övrigt med Järnåker. Kan ni läsa om i Vagnmakarens son, som han har skrivit. Men då, när hela det området såldes till kyrkan för att bygga församlingshem i mitten på 1930-talet, då får familjen Sundén bo i det grå huset där. Och de hade mycket skaratavlor när vi hade utställning uppe på museet om skaramotiv i konsten. Då var den familjen representerad ganska mycket. Tillsammans med många andra naturligtvis. Men de är inte kvar i stan. Ni känner nog igen pojkarna Sundén som den ene brevbärare och den andra postmästare nere i Askim, tror jag. Den ene lever fortfarande. Och så dottern Gunilla som heter Granbom och bor i Linköping. I Linköping, ja. Det här var ju alltså Erik Johanssons cykelaffär. Och ni kan ju tänka er då hur jag satt och lyssnade på Erik Johanssons pojk, 88 år gammal. Tillsammans med en yngre farbror, ja alltså han var 88 också. Hur de satt och berättade om Skara i tisdags kväll. Och berättade om cykelverkstaden. Erik Johansson hade 14 anställda. Varav 12 i verkstaden. Det är ju helt otroligt. Men det är ju då ni vet när cyklarna kommer. På 40, 30, 40. Början på 50-talet. Och han hade ju också varit i den verksamheten så att säga. Och de hade ju också bott här inne. Och här uppe. Så han kunde berätta mycket då om Vima Karlssons. naturligtvis. Här har ju också varit verksamheter av olika slag ett tag.